testamentet. Och idag så skulle jag vilja ta med er till Esters bok kapitel 4 och vers 1-17. Där det står så här. När Mordekaj fick veta vad som hade hänt rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska. Han gick ut mitt i staden och klagade högt och bittert. Han fortsatte fram till kungens port eftersom den som var klädd i säcktyg inte fick komma in i kungens port. I varje provins där kungens befallning och förordning kom blev det stor sorg bland judarna. Och de fastade och grät och klagade. De flesta satte sig i säck och aska. Och när Ester tjänarinnor och hovmän kom och berättade för henne blev drottningen djupt bedrövad. Hon skickade ut kläder till Mordekaj för att man skulle klä honom i dem och ta av honom säcktyg. Men han tog inte emot dem. Ester kallade då till sig Hatak, en av hovmännen som kungen hade ställt i hennes tjänst, och skickade honom till Mordekaj för att få veta vad som stod på och varför han gjorde på detta sätt. Hatak gick ut till Mordekaj på stadens torg framför kungens port. Mordekaj berättade allt som hade hänt honom och hur mycket silver Haman hade lovat väga upp till kungens skattkammare för att förgöra judarna. Mordekaj gav honom också en avskrift av den skrivna förordningen som hade utfärdats i Susa om att de skulle utrotas. Den skulle han visa Ester och berätta allt för henne och befalla henne att gå in till kungen för att vädja till honom och be om nåd för sitt folk. Hatak kom och berättade för Ester vad Mordekaj hade sagt. Då talade Ester till Hatak och befallde honom att gå till Mordekaj och säga: alla kungens tjänare och folket i kungens provinser vet att om någon man eller kvinna går in till kungen på den inre borggården utan att vara kallad så gäller endast en lag. Han dödas. Om inte kungen räcker ut guldspiran mot honom och låter honom leva. Och jag har inte varit kallad till kungen på 30 dagar. När man berättade för Mordekaj vad Ester hade sagt och sa Mordekaj att man skulle ge Ester detta svar: tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll. Men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet. Då sände Ester detta svar till Mordekaj: gå och samla alla judar som finns i Susa och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under 3 dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Därför ska jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Är jag förlorad så är jag förlorad. Och Mordekaj gick iväg och gjorde allt som Ester hade befallt honom. För att förstå lite vad den här texten handlar om så skulle jag vilja ge lite bakgrund. Kung Assaveros var kung över 127 provinser från Indien till Nubien. Och han höll till i Persiens huvudstad Susa. Och i sitt tredje regeringsår så bjöd han in Persiens och Mediens befälhavare och de förnämsta männen och förstarna och tjänarna till en stor fest. Och orsaken till att han ville ha fest, det var för att han skulle få visa sin rikedom och sin makt. Och när festligheten hade pågått några dagar så befallde kungen att man skulle kalla in drottning Vasti. Med en enda anledning, att man skulle få titta på hur vacker hon var. Men drottning Vasti vägrade att komma. Och det här gjorde kungen mycket arg. Han fick då av sina närmaste vänner och rådgivare rådet att föra bort henne och söka efter en ny drottning. Hårda bud. Snabbspolar man lite framåt sen, så efter sökandet i hela riket så fann man Ester att bli den nya drottningen efter Vasti. Och Ester hade då inte avslöjat var hon kom ifrån, att hon var judinna. I texten här och i berättelsen så hör vi också om Mordecai. Han var Esters fosterfar och släkting. Och han tog hand om, hade tagit hand om Ester. Medan Ester befann sig i slottet så befann sig Mordecai utanför i staden. En tredje person som också dyker upp i den här texten, det är Haman. Och Haman är ju orsaken till den fruktan som vi läser om i den här texten. Han blev upphöjd av kungen, fick stor inflytande och stor makt i landet. Men Haman, han var en ond man, maktgalen, egenkär och mycket farlig. Och orsaken till att det hade blivit som det hade blivit när vi läser den här texten, det var för att när Haman kommer gående eller ridande på gatorna så förväntades det att alla människor skulle böja knä. Det hade kungen befallt. Men när Haman ser Mordecai så böjer sig inte Mordecai ner. Han står kvar. Och detta retar också upp Haman till den grad att han vill röja Mordecai ur vägen. Och när han till och med får reda på att Mordecai tillhör det judiska folket så bestämmer han sig för att också förgöra hela det judiska folket. Dessutom så får Haman det beviljat av kungen som satte sin ring på hans finger som ett tecken, som ett godkännande på det hemska som Haman ville utföra. Med orden från kungen, silvret får du. Och med folket kan du göra vad du vill. Så fick man bråttom att sätta upp skrivelsen för alla att se när detta skulle äga rum. Jag vet inte vad du tycker, men det är en ganska upprörande berättelse. Och när vi utifrån dagens text ser Mordecais reaktion så kan vi kanske förstå varför. Och utifrån tre frågor så skulle jag vilja lyfta några aspekter från texten som jag tror att vi kan få ta med oss i vårt egna liv nu 2024 i Sverige. Och också med en bakgrund i den tid som vi lever. För en tid som denna. Och den första frågan är, utvald till vad? Ester, hon var ung när hon blev drottning. Och enligt hennes kvalifikationer så var det främst för att hon var den vackraste att se på. Men som boken påminner så var hon judinna. En vanlig flicka med en annan bakgrund och en annan tro än den värld och det samhälle som nu hon levde och hade växt upp i. Har du någon gång funderat över vem du är i relation till allt runt omkring dig? Varför gör jag det jag gör? Vem är jag i det? Eller hur hamnade jag här? Frågor som jag tror vi alla på ett eller annat sätt ställer oss i våra liv. För utåt sett så levde Ester ett lyxliv. Hon hade tjänare och tjänarinnor. Hennes identitet var inte längre bara en ung flicka, judinna eller utböling, utan drottning. Hon hade stigit i graderna. Någon hade sett henne och gett henne stjärnstatus. Men det intressanta med texten är att medan allt hemskt sker på grund av Hamans onda planer, folkets panik, rädsla och sorg, så verkar det som att det har gått Ester förbi. För när hon får höra hur hennes fosterfar och släkting Mordecai håller på där nere i staden så skickar hon sina tjänare för att få ta reda på vad som pågår. Och vi läste att när Esters tjänarinnor och hovmän kom och berättade det för henne blev drottningen djupt bedrövad. Hon skickade ut kläder till Mordekai för att man skulle klä honom i dem och ta av honom säcktyget. Men han tog inte emot dem. Jag funderar så här. Kan det finnas en risk att utifrån den position eller sammanhang som du och jag befinner oss i kan missa vad som pågår runt omkring oss? Det som sker i världen, det som sker i samhället eller riktigt nära oss. Att man allt för ofta istället befinner sig i sitt eget. Kanske man hör på avstånd, men ändå så är man så pass upptagen av livets bestyr så att man missar det. I en tro på att man lever i verkligheten men egentligen är inkapslad i sina egna begär och i sina egna behov och måsten. Esters tillvaro, trots hög status, hade faktiskt lett till ett avskärmande från verkligheten. Allt det vackra som hon såg runt omkring, det var visserligen vackert. Men samtidigt så såg hon inte den verklighet som rådde bland folket och hur ondskan bredde ut sig. Och när hon sedan får höra vad Mordekai håller på med, så var hennes direkta reaktion bedrövelse. Och det är klart att vi kan fundera på vilken typ av bedrövelse det där var. Men någon slags inre suck, någon slags inre fundering över vad håller han på med nu? Och reaktionen blev att försöka hjälpa Mordekai att ta bort säcktyget och ge honom ordentliga kläder igen. Tala honom till rätta. Vad håller du på med? Var hon orolig att Mordekai hade förlorat förståndet och blivit knäpp? Skämdes hon för honom? Tyckte hon att han hade gått för långt och nu behövde hon hjälpa honom för att få tillbaka sitt sunda förnuft? Ibland så är det lätt att glömma och vilken anledning du och jag befinner oss där vi gör och vilka vi är. Och ibland så behöver vi påminna oss om en större bild av varför vi gör det vi gör. Utifrån ett gudomligt perspektiv. Och det leder mig till min andra fråga. Är jag medveten om vad som pågår? För frågan är ju, hade han blivit knäpp? Hade han förlorat förståndet, den där Mordekai? Nej, det hade han inte. För vi vet varför fruktan hade drabbat honom. Vi förstår varför sorgen över vad som höll på att hända hade fyllt hans inre. Det var verkligt och det var på riktigt. För i texten så läser vi och ser vi tydligt hur den här ondskan breder ut sig. Och vi läste att i varje provins dit kungens befallning och förordning kom blev det stor sorg bland judarna. Och de fastade, grät och klagade. Och de flesta satte sig i säck och aska. Säck och aska som representerar den här fullständiga förkrosselsen över vad som pågår i livet. Ondskan hade fått fäste i människans hjärta. Och vi ser också hur den onde Haman förhöll sig till situationen. För i Ester 3 och 15 så läser vi att när skrivelsen var uppsatt satte sig kungen och Haman för att dricka. Men i staden Susa rådde bestörtning. Sån likgiltighet över situationen. Och visst kan vi relatera till våran egna tid. Hur ondskan breder ut sig. Hur människor far illa. Hur krig drabbar oskyldiga människor. Men inte bara fysiskt och långt borta. utan nära. Vi ser hur människor lever i oro, desorienterade över vad livet och framtiden ska föra med sig. Och kanske känner vi så också. Men faktum är att aposteln Paulus, han påminner oss, och hela Bibeln för den delen, om den verklighet som vi befinner oss i. Och han säger, var nyktra och vakna. Er fiende, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. När vi ser oss runt omkring så är det som att en onde sitter ner nöjd och tar sig ett glas och njuter över det kaos han har ställt till med i världen. Och då spelar det heller ingen roll hur mycket pengar jag har på banken, hur fint jag har byggt upp mitt hem eller hur många aktiviteter jag hinner med på en vecka. För även om det är bra och verkar bra, så kan det ändå leda mig bort från den sanna verkligheten om mitt liv, om min tillvaro. Och Paulus, han skriver också, och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Och låt mig bara korrigera mig själv. Det var Petrus som skrev det förra bibelordet. Som om ni undrar, så hade jag koll på det fast jag sa fel. Satan själv kan förklä sig till ett ljusets ängel. Det låter inte bra. Men det är den sanna verkligheten. Det kan se bra ut på ytan, men är långt ifrån äkta och verkligt. Och risken är att vi, likt Ester, bara hör saker och ting på avstånd för att vi är så ockuperade med så mycket annat i våra liv, men anar inte vad som pågår i verkligheten. Med en risk att negligera det vi hör och det vi ser som dumheter eller oviktigt eller likgiltigt. Men Mordecai, han såg något Ester inte såg. Han hörde något som hon inte kunde höra. Och därför vädjar han till Ester att hon skulle gå till kungen och göra vad då? Be om nåd för sitt folk. Men vi läste att Ester ville inte det. För hon visste vad ett oanmält besök hos kungen kunde innebära, och hon ville inte riskera det. Hon ville inte riskera sin status. Hon ville inte riskera det hon hade i rädsla för vad som skulle ske. Och istället så kom hon med ursäkter. Hon sa, alla kungens tjänare och folket i kungens provinser vet att om någon man eller kvinna går in till kungen på den inre borggården utan att vara kallad, så gäller det endast en lag. Han dödas. Om inte kungen räcker ut guldspiran mot honom och låter honom leva, och jag har inte varit kallad till kungen på 30 dagar. Ett så kallat 50-50-läge. Antingen så är han på gott humör, eller så ger han mig dödsstöten. Å ena sidan så kan jag inte anklaga Ester för att säga nej till Mordecais vädjan. För det låter ganska riskabelt. Samtidigt vet både du och jag att beslut och utmaningar ibland behöver fattas trots att vi inte vill eller att vi känner för det. Och Mordecai, han nöjer sig heller inte med Esters svar. Och det är här vi kommer in i centrum för vad Esters bok handlar om, och som också så vackert kan påminna dig och mig om våran vandring tillsammans med Jesus Kristus. För den tredje frågan blir ju det Mordecai säger till Ester. Vem vet, kanske är det för en tid som denna. Han sa, tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll, men du och din fars hus kommer gå under. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet. Det finns en scen ur den klassiska filmen Gladiator, där överbefälhavaren Maximus förbereder sin armé inför en strid med orden: "What we do in life echoes in eternity." Alltså, vad vi gör i det här livet spelar roll och får konsekvenser för evigheten. Anledningen till att Mordecai kunde se perspektiven var för att han hörde och såg det som skedde runt omkring. Men istället för att gömma sin rädsla för det som låg framför fanns det bara en väg för Mordecai att gå ner på sina knän och söka Gud. Jag tror att vi alla kan känna igen oss i Ester. Jag gör det definitivt. Att så lätt fastna i sitt eget och inte se vad som sker. Att man står på avstånd och inte tror Gud kan använda en. Eller att man inte har lust, för det är så mycket annat som ockuperar mitt inre. Men Gud hade utvalt Ester. Inte bara för att vara en skönhet att se på, utan för att vara med och rädda människor. Detsamma gäller dig och mig. Och jag tror att vi lever i en tid då Gud knackar på våra hjärtan kanske lite mer. Bultar lite mer i en längtan om att få använda oss som troende. Det kan tyckas svårt och kännas osäkert. Men jag tycker också beskrivningen av Mordecai påminner mig om den Gud har gett oss, som gör att vi inte vandrar ensamma, den helige ande. För vad gjorde Mordecai? Han talade ord till Esters liv. Han förmanade, han tillrättavisade, som till slut ledde till att hon insåg sitt stora behov av att också böja sina knän och söka Gud inför det som väntade. Och Paulus skriver ju dessa vackra ord i Romarbrevet 8:26-27. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga som Gud vill. Vi lever inte, tack och lov, det här livet ensamma för att lösa allt själva. Trots att Gud inte nämns en enda gång i Esters bok, så ser vi ändå hans tydliga närvaro och hur han förbereder och hur han kallar människor. Och till skillnad från Esters rädsla och oro inför mötet med kungen, så får du och jag komma in för kungars kung med stor frimodighet. För att han tar emot oss som sina barn. Det är inte ett 50-50-läge när du och jag kliver in för tronen. Utan han står med sina utsträckta armar och längtar efter ditt och mitt liv. Att få tag på det där som Gud vill använda dig och mig i för en tid som denna. Han kallar oss för en tid som denna. Att ställa våra liv till förfogande så att han kan använda oss och göra honom synlig för människor som så desperat behöver honom. Vi kan läsa på nyheter, vi kan titta vad som pågår och vi kan känna oro, vi kan känna sorg. Och vi kan skakas i vårt inre, vi tänker hur ska det gå? Men vi kan också lyfta våran blick och se på han som förmår allting. Att han kan få hjälpa dig och mig att ändra våra perspektiv. Inte att situationerna kanske förändras över en natt. Men hur han rustar dig och mig, vårt inre. Genom att vi böjer våra knän, att vi söker honom. Vi säger: Gud, här är jag nu. Jag vet inte hur det kommer att bli. Jag vet inte vad som händer när jag kliver in till kungen. Men du vet. Att få göra sig tillgänglig för kungars kung. Varför? Jo, för att inte bara hålla det för sig själv, utan för att vi behöver förmedla en tro till människor som desperat är desorienterade och inte vet vart de ska ta vägen någonstans i livet. Som vänder till så mycket annat i livet och tror att det är svaret. När vi tror att Jesus är svaret. Att han är vägen, sanningen och livet. Så när vi väljer att söka honom, och därför skulle jag så gärna vilja uppmuntra dig att vara med under den här böneveckan som vi går in i. Där vi får lägga undan allt vårt eget. Inte att du behöver komma i säck och aska, det behöver du inte. Men kanske bildligt få lägga undan allt i en desperation för att få se Gud bli förhärligad. Och i en längtan att få låta han få använda oss för en tid som denna. Då är min stora övertygelse om att vi kommer få se det stora i vad han kan göra. Även om vi, likt Ester, inte fullt ut vet vad det kommer innebära. I Jesu namn. Amen.